Så, Nehemja, kan vi slå upp i Gamla testamentet, sidan 704, om ni har en lånebibel. Vi läser hela första kapitlet, Nehemja kapitel 1. Nehemjas bön. Nehemjas, Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susas borg att Hanani, en av mina bröder och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, det som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen och om Jerusalem. De sa till mig: det som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad för himlens Gud. Jag sa: o Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud, som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid det bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa: om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till en plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. Det är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, det som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare ha framgång idag och låt honom finna barmhärtighet inför denna man. Och jag var då munskänk hos kungen. Så, vi leder ikväll en ny predikoserie genom Nehemja, där vi kommer gå igenom hela boken, kapitel för kapitel, nu under kvällsgudstjänsterna. Så det kommer bli spännande. Nehemja räknas till en av Bibelns historiska böcker och utspelar sig ungefär år 445 före Kristus. Om man placerar Bibelns böcker i kronologisk ordning så hamnar den i slutet av Gamla testamentet. Boken ger oss liksom en sista lägesbild av hur läget var med det judiska folket innan Jesu ankomst, ungefär 400 år senare. Och bland först lära oss om Nehemja att han har hjärta för Jerusalem och sina landsmän där hemma. Och det är lite lustigt när man tänker på det. Vi läser att han sörjer gamla nedrivna stadsmuren. En riven gammal mur som befinner sig 120 mil bort och som har varit fallen i över 140 år. Hur kan han gråta i flera dagar över en riven gammal mur? Det hoppas jag att vi kommer förstå lite mer efter min predikan. Först ska vi dyka in lite mer i bakgrunden till den här boken. Det har gått drygt 140 år sedan babylonierna intog Jerusalem av kung Nebukadnessar. De brände ner staden och templet och förde bort judarna som slavar. Judarna de blev förda till Babylonien där de levde i fångenskap och i exil. Efter snart 70 år i exil så närmar sig i slutet på fångenskapen. Det är då som det börjar hända grejer. Det inträffar när Koresh, den persiske kungen, tar över Babel. Persiske kungen Koresh, han tar över Babel. Och det babyloniska riket faller till perserna. Koresh blir den nya världsledaren och han får ju till sig de här judiska slavarna på köpet då. Sedan står det i Esras första kapitel att Herren påverkade den persiske kungen Koresh sinne så att han befriade alla judar. Och i och med det så var tiden av exil slut. Kungen uppmanar alla judar att återvända och att bygga upp Jerusalem igen och bygga upp Herrens tempel. Så nu inleds återvandringen och återuppbyggnaden av Jerusalem. Och det är tre män som blir tydliga ledare för det här arbetet. Och det är Zerubbabel, Esra och Nehemia. Och Zerubbabel, han är först ut av den här, i den här trion. Och han leder återuppbyggnaden av templet. Han var ju ståthållare i Juda. Och han blev ansvarig för tempelbygget. Efter Zerubbabel så går det en tid tills Esra träder fram. Och han befinner sig också under persernas kung. Och han verkar som präst och skriftlärd. Och vi läser i Esra igen att kungen gav honom allt han begärde. Eftersom Herren, hans Guds hand, var över honom. I och med det så återvänder Esra också till Jerusalem och börjar undervisa Guds lag. Så nu har de fått tillbaka templet och lagen. Och här kommer Nehemia in i bilden. För även om de har fått tillbaka templet och lagen så lider de stor nöd i Jerusalem. De lever i misär och stor utsatthet. Stadsmuren är nedriven och portarna är nedbrända. Men lika nedbrutna som muren är också folket. Och när Nehemia får höra om allt detta så blir han så uppriven. Nehemia var en man med ett stort hjärta. Och även om han levde i all bekvämlighet i det persiska palatset så var situationen för hans landsmän känslomässigt nära för honom. Det fanns med i hans själsliv. Han blir djupt upprörd över de tragiska nyheterna från sin broder Hanani. Och han sätter sig ner och gråter. Han sörjer i flera dagar. Han fastar och han ber inför himlens Gud. Man kanske kunde tro att Nehemia var en ovanligt känslig man, en sillmjölke. Men betänk att han arbetade som munskänk hos en av världens mäktigaste män. Han var kungens personliga avsmakare och servitör. Och det var hans uppgift att förvissa sig om att kungen inte blev förgiftad av det som dukades fram på bordet. Så kungens liv, det låg i Nehemias händer. Och det är ganska troligt att kungen vill ha en trygg och stabil man på den posten. Så Nehemia var garanterat en robust man med båda fötterna stadigt på jorden. Och det kan också verka lite märkligt, nästan ironiskt, hur Nehemia, vars namn betyder Herrens tröst, och så kommer att fylla en uppgift att förmedla stor tröst till folket, att han själv skulle lida sådana känslomässiga kval. Men det som andra kanske skulle betrakta som en svaghet var egentligen hans styrkas maskinrum. Och människor gråter och sörjer av en mängd anledningar. Men alla former av sorg kommer från en och samma rot. All sorgsenhet kommer av att man upplever en känsla av förlust. Hur du sedan reagerar på dina känslor när du nått fram till det läget att du sörjer en förlust, det avgör om du sörjer från ett tillstånd av styrka eller ett tillstånd av svaghet. Nehemia, han sörjde inte i ett tillstånd av svaghet eller hjälplöshet eller för att han tyckte synd om sig själv. Tvärtom så sörjde han i ett tillstånd av styrka med kraft att bära andras bördor. Och att känna förlusten hos andra. Han vältrade sig inte i självömkan utan grät med ett sinnelag av förståelse för orsaken och djupet hos smärtan. Och lägg på det en vilja att upprätta, hjälpa och hela andra människor. Nehemja, han må ha känt sig lamslagen till en början för den förlust som han själv upplevde. Men så småningom så blev den kanaliserad i praktisk handling. Och vemod och ledsnad, det kan antingen leda oss in i en nedåtgående spiral av självömkan eller in i en djup och medlidsam styrka. Och Nehemja, han valde vägen som leder till styrka. Och samma väg valde också Jesus. Likt Nehemja ser vi att Jesus sörjde och grät av rent medlidande. Vi ser hur han grät över sin vän Lazarus död. Och han grät över Jerusalem som inte ville ta emot honom och få frid. Vi kan läsa på många ställen när han kände medlidande med folket. När de var hungriga, sjuka och utsatta. Så både Nehemja och Jesus var upprättare. Genom deras exempel ser vi vad som är det första steget i upprättelse. Att kunna identifiera med dem som lidit förlust och känna en nöd att göra något åt det. Genom att Jesus kände vår smärta, vårt lidande och våra brister, så är det så som han blir betydelsefull för oss. Hade han inte känt något medlidande för oss eller känt någon nöd för oss, så hade inte vi haft glädje i honom. Då skulle vi haft en advokat som inte kunnat relatera till oss, vilket skulle om inte göra hans förmåga att representera oss inför Fadern. Hebreerbrevet 4, vers 15. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Om vi ska bli upprättare och tröstare likt Nehemja, så måste vi först förstå att Nehemja sörjde som Jesus sörjde. Nehemja grät som Jesus grät. Och det tillät sig själva att fyllas av medlidande och känna sorg. Det var räddningen för oss. Och det kan bli räddningen också för andra. Vi ber tillsammans. Himmelske far, vi tackar dig för Jesus, din son. Tack för att han, likt Nehemja, lämnade all bekvämlighet för att rädda oss från vår nöd och vår utsatthet. Tack för att vi har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, men som ändå har medlidande med våra svagheter och kan föra vår talan inför dig. Vi ber, Fader, att du verkar i oss så att vi genom sorg kan agera i styrka. Låt oss lära av Nehemja och Jesus, Fader, och gör oss allt mer medkännande och medlidsamma. I Jesu namn ber vi. Amen.